Värvet görs i samarbete med Acast.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron, eller för den som gillar att slå 2 flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute, och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk, och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%, vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt, och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Värvet.
Hej, det är Kristoff Triumph, och det här är Värvet avsnitt 38. Det är kul att det börjar bli så jävla många, tycker jag. Lika många som jag är år är vi uppe i nu. Och nästa gång så kommer vi vara uppe i någon annans ålder. Det är lite så det funkar. Niklas Strömstedt, han har alltid funnits i min begreppsvärld på något sätt. Dels i egenskap av sig själv så att säga, med Sista morgonen och Om och sådär. Men alltså hits. Men också tillsammans med Anders Glenmark och Orup i GES där, som ni kanske minns från 90-talet. Men personligen så blev jag som allra mest förtjust i Niklas när vi jobbade med Breaking News med Filip och Fredrik förra året. Filip Hammar tyckte att vi skulle sätta fokus på Somalia därför att vi vet så himla lite om Somalia, fastän det är vår största eller näst största invandrargrupp. Och vi ställer till med en somalisk afton, och på något sätt så får vi ihop det med att Niklas Strömstedt borde komma dit och sjunga just Sista morgonen på somaliska. Ja, och jag ringer honom som jag minns det, eller så var det någon annan som gjorde det. Men hur som helst så kommer han bara ner till studion och gör den där låten. Det var liksom inget problem. Han sjunger Sista morgonen på somaliska tillsammans med Filip och Fredrik. Och bjussigheten i det, ja, det är ju magiskt på något sätt. Och även här så var han ju helt otroligt bjussig. Jag var väldigt nyfiken på hur det kommer sig att man vid dryga 50 bestämmer sig för att, ja, men herregud, jag kanske ska satsa på en ny karriär som programledare. Jag är ju väldigt fascinerad av den typen av riktningsbyten. Och det kommer vi prata om alldeles strax. Och så blir det lite musik på slutet och i början. Varsågoda, Niklas Strömstedt. Så, välkommen hit.
Tack.
Du, jag tog en lunch med en människa som jag tycker var helt genial, som heter Erik Skylt. Skylt kanske man uttalar det. Jag vet inte.
Skylt.
Ja, det tror jag inte. Erik Skylt. Han lärde mig en sak. Och det är att han brukar egentligen bara ställa en fråga till sina intervjuobjekt när han gör sina konstnärliga program i P1. Och det är: hur började allt för dig?
Och då måste man ju definiera vad allt är för något. Om jag ska gå tillbaks ända till den absoluta början, så började det rätt illa för mig faktiskt. För jag kom ut och så hade jag en jättestor svulst så här på halsen. En slags konstig, sällsynt cancersvulst som till slut började växa och växa. Och som de fick operera bort. Då när jag kom ut så de blev ju alldeles liksom rädda och ifrån sig allihopa. Så att jag fick ju ligga i kuvös ett tag. Och då kan man ju säga, har ju lärt mig då i olika terapier, att ligger man i kuvös så lär man sig väldigt tidigt att bli betraktad. Så började det.
Är det så? Jaha, vad spännande. Och den opererades bort när den, då?
Jag har ett jättelångt stort R här. Ja. Alltså, den tog de bort då när jag var ett par månader.
Okej, okay. Så det här är förmodligen, så minns du inte det här egentligen?
Eller? Nej, för att gå tillbaka till olika såna här vetenskapliga undersökningar så säger de att kroppen minns ju allting som man har varit med om. Men min hjärna minns ju inte det där.
Nej.
Det, alltså, jag kan ju inte gå tillbaka och minnas det.
Nej.
Vad tungt det blev här.
Ja, men fortsätt. Livet började där. Men hur började konstnärskapet då?
Konstnärskapet började i och med att...
Är det ett för pretentiöst ord, eller?
Ja, det tycker jag. Hantverk är det väl. Och så ibland kan det bli konsthantverk då kanske. Men det började med att jag fick en gitarr. Eller jag började spela på min mosters gitarr. Och så fick jag en gitarr. Jag fyllde, eller till julen när jag var kanske 10-11. Och då hade vi också köpt ett piano. Så att jag lärde mig själv att spela piano och gitarr hemma parallellt. Och det var väl där någonstans när jag var 12 som jag skrev min första låt. Svårt inspirerad av Ted Gärdestad.
Mm.
Den hette faktiskt Föräldramöte. Och den handlade om hur jobbigt det var när morsan skulle gå på föräldramöte och få reda på hur bråkig jag var i plugget.
Du vill inte dra den där på pianot bakom dig?
Nej, det är nog mer gitarr då, tror jag.
Ah, okay. Ja, okej. Jag kan hämta den.
Ja. Se om jag kommer ihåg den. Versen kommer jag inte ihåg, men refrängen gick så här:
Föräldramöte, kom hit, nu ska ni få höra hur killen klarar sig. En kaka först till morsan, hon... En kaka först till morsan, hon sväljer, fan. Kaka först till morsan, hon sväljer bit för bit. Hon vet vad hon kan vänta sig av mig.
Så gick det.
Otroligt. Det var ju jättemånga ackord.
Det var supermånga ackord. Och det, jag älskar ju ackord.
Ja.
Alltså. Och just det där, jag kommer ihåg det. A-moll, D och så... H-moll 7 minus 5 och så E. Det kan man skriva hur många låtar som helst på.
Ja, vad roligt. Hörru, kommer Stim att höra av sig nu för föräldramöte-grejen?
Nej, föräldramöte är inte stimmad.
Nej, okej.
Okay. Så att du kan vara lugn över det.
Ja, vad härligt. Jag hade inte alls tänkt att vi skulle börja i den här änden. Men nu när vi ändå pratar om ackord. Är det fejk det här med Alex Schulman att han försöker lära sig din låt på piano?
Sista morgonen, jag tror inte att det är fejk.
Nej.
Jag tror att han faktiskt på riktigt vill lära sig den.
Det lät ju ändå ganska som att han hade kommit en bit.
Mm. Men det är ju alltid... Alltså man kan läsa ackord sådär på nätet och få ackordsanalyser och sådär. Men det är ju alltid... Man lägger alltid till något finger här och där. Och så.
Ja, för att så det ska låta som det gör.
Ja, ja, precis. Jag får väl åka hem till honom och lära honom.
Mm. Men det som är fascinerande med den låten, rätta mig om jag har fel, det är att det är otroligt många målackord efter varandra bara.
Ja, det är väl inte mer än tre.
Nej, okej.
Okay. Nej.
Men det byter det någonsin till dur?
Ja, men det gör det ju. Alltså det... Här kommer ett durackord.
Ah.
Och så kommer ett moll.
Ja, dur. Ja, det var ett, ja, jag överdrev. Känslomässigt var det.
Ja, men det känns väldigt mycket moll. När man spelar i A-moll till exempel, så använder man D-moll och E-moll, så blir det väldigt svenskt folkmusikaktigt av det.
Okej.
Okay. Någonstans. Och svensk känsla i det, tycker jag.
Du, jag läste här att du är född i Lund.
Mm.
Varför det?
Ja, mina föräldrar låg där på många sätt. Alltså, då, men de pluggade där.
Mm.
Och det säger alltid min pappa. Vi träffades framför Lunds domkyrka den 14 september 1950 klockan 10:53.
Det är fint.
Ja, det är fint.
Hur länge bodde du där då?
Nej, i 2,5 år. Ja. Eller ja, drygt 2 år.
Jag har ju läst på då. På Wikipedia och sådär. Mm. Har du varit inblandad i författandet av din Wikipedia-sida?
Nej.
Nej, det kändes ingenting. Inte så alls.
Nej.
Det är någon annan som...
Det är jätteroligt med Wikipedia. Jag tror jag läste någon gång om Triad. Att vi hade legat etta i USA med Tändet ljus. Och att Carola hade gjort den på rumänska och sådär. Det var någon som hade författat jätteroliga saker.
Ja, okay.
Jag tror det är borta nu, men då var det.
Ja, jag fattar.
Några år sedan.
Gick du in och sa ifrån? Eller?
Nej, absolut inte.
Nej. Men hur som helst så står det i alla fall att du hade någon skådisroll som nioåring typ.
Jag var med i Teskedsgumman.
Ja. Men du, hur kommer det sig att du fick den rollen?
Jag vet inte. Jag tror att det var så att hon som var producent för den julkalendern behövde lite barn helt enkelt. Och så kände hon min mamma. Jag tror att det var så. Sen jobbade min mamma på TV2, men det var ju långt senare.
Det känns som att du var känd så tidigt på något sätt.
Jag kan inte säga att den där rollen i julkalendern eller i Teskedsgumman gjordes att det blev någon jättekändisboom. Det minns jag inte att det
du
var så.
Du fick inte skriva autografer på
verkligen
skolgården?
Inte. Nej.
Men du måste ju ha synts ändå. Alltså, någon måste ju ha tyckt att det var coolt, eller? Nej.
Ja, men det tyckte de då i plugget att det var lite coolt.
Ja.
Sådär. Men det var ingenting som uppmärksammades sådär jättemycket.
Var gick du i skolan vid den här tiden?
Jag gick på Adolf Fredrik 4:an och 5:an, sen blev jag religerad i 5:an.
Oj, varför det?
Därför jag var värsting då.
Asså.
Jag var jävligt tidigt värsting och ifrågasatte saker och var rätt stökig på lektionerna. hade äldre kompisar. Och droppen var då, tror jag, på Adolf Fredrik, att jag hade ju hört talas om att det var religionsfrihet i Sverige. Och då sa jag att jag vägrar ha kristendomsundervisning, som det hette då. Det hette inte religionskunskap, utan det hette kristendomsundervisning. Och då ställde jag mig upp och sa det. Och det var droppen för dem på Adolf Fredrik.
Okej. Och då fick du börja i Hagsätra?
Ja, då gick jag i Hagsätra i sexan. Sen flyttade vi in till stan. Sen började jag i Höga Lidskolan. Då gick jag från sexan och var ganska värstig så där, så gick det rätt fort till en mörkblå samhällskostym och elevrådsordförande i Höga Lidskolan.
Men för jag läste något citat så här, som det var nog inte helt nytt, men i någon tidning du skrev så här, jag sniffar inte så mycket längre.
Nej.
Men någon gång i tiden så har du sniffat lim.
Men det var inte lim, vi sniffade mest så här, rakt ur moppetankar.
Okay,
alltså man öppnar locket och sen bara andades man in.
Tvåtaktsbensin.
Fruktansvärt smart. Nej, det är ingenting att rekommendera. Men aldrig lim, tror jag.
Nej, okay.
Men lite hasch och sådär var det nog också.
Ja. Men hur gammal är du då när du...
11, 12.
Så tidigt?
Ja, jättetidigt.
Du ordnade till dig här, säger du?
Ja, men jag ordnade till mig när vi flyttade då från Hagsätra när jag skulle börja sjuan. Då har man ju jag hade ju min identitet då i Hagsätra, och sen flyttade vi in till Södermalm. Det är ju världens chans att hitta en ny identitet. Inte behöva vara den där som jag var i Hagsätra. Då gjorde jag det. Mm. Nya kompisar, nytt sammanhang, ny kille.
Mm. Och vad tyckte du, vad ville du liksom polera upp då där?
Nej, men det var ju inte roligt att sniffa moppetankar. Det insåg jag redan då när jag skulle börja sjua och annat. Och sen hade jag också börjat spela mer och mer fotboll. Och man kan inte hålla på och sniffa när man spelar fotboll.
Nej, det kanske är dumt. Eller går.
Och inte röka heller. Så jag slutade röka i sjuan.
Bra.
Ja.
Var du duktig i fotboll eller?
Ja, sånt ska man inte säga själv. Jag älskade att spela fotboll. Och jag spelade ganska... Ja, jag ska inte säga att jag var duktig.
Men det var
jag hade kunnat bli, kanske.
När jag skrev på Twitter att du skulle komma hit så var det ju... Jag ska inte säga att jag blev nertwittrad, eller vad man nu blir på Twitter. Men det var ju många som sa så här: åh, vad härligt, snacka fotboll! Du har ett genuint och stark kärlek till AIK.
Ja, det har jag. Men jag spelade där också jättemånga år själv.
Okej. Okay. Alltså vilken ålder?
Ja, men det var nog 12-13. Upp till jag var 18.
Ja, vad hände när du var 18? Varför
då skadade jag knät första gången. Jag skadade knäna några gånger. Och då var jag borta ganska länge. Och då, det är lätt i 18-årsåldern att hitta andra intressen. Också. Alltså jag fortsatte vara väldigt intresserad av fotboll och spela och sådär, men just det där att åka, vi bodde på Söder, åka ut i Solna 4 gånger i veckan och träna. Och
det var innan tunnelbanan fanns.
Nej. Ja, fast fan vet du, det fanns nog ingen tunnelbana till Solna, det tror jag inte.
Nej, okej. Okay. Det är blåa linjen, va?
Ja, den fanns inte då.
Nej, okej.
Okay. Och hålla på och åka ut och ta bussar, och det tog jättelång tid och sådär när man är 18, när det finns brudar och sådär.
Men vilken nivå var du på då?
Alltså, jag spelade ju i juniorallsvenskan då. Och så tränade lite med reservlaget då.
Coolt. Så du hade i princip kunnat bli fotbollsproffs?
Proffs. I min fantasi och mina drömmar så blev jag ju självklart det.
Ja. Men vadå? Så var musiken plan B egentligen? Hur säger du?
Nej, musiken var ju... Ja, det var ju ett bananskal. Jag jobbade som diskjockey. Jag började jobba som diskjockey i början av 70-talet. Så hamnade jag på ett ställe som heter Atlantic i Stockholm, som var så här tuff, hipp, den hippaste nattklubben av dem alla, där alla de här gick, alla musiker så här, Björn Skifs och Thomas Ledin och Lundell och Lasse Lindbom och de gick där, och då lärde jag känna vissa av dem. Det är alltså i den där åldern då, 77, då var jag 19, fast man har ju ingen aning om vad man ska göra med livet då, utan det, man åker ju bara med. Och då så helt plötsligt så hade Lundell hört talas om att jag spelade piano, och han behövde en pianist.
Och tyckte du var en skön lirare?
Ja, det måste ju ha varit så. Ja. Jag var inte någon speciellt bra pianist.
Jag sprang in i Fredrik Wikingsson och han sa så här: "Ah, ska du träffa Niklas? Vad kul. Jag vill ju egentligen bara höra om Lundell-tiden."
Okej.
Okay. Så att jag lovade honom att jag skulle fråga dig om det. Så nu vill jag att du berättar i detalj hur det var att turnera och jobba med Ulf Lundell.
Första turnén som eller för det första få det här jobbet, han hade precis gjort Riprap, den plattan med Olala och Rom i regnet och de här låtarna, och få det här jobbet och åka på turné med honom. Jag var 21 år. Det var ju som en dröm. Det var ju liksom det är som att få åka med Springsteen. Det var ju det absolut största man kunde åka med då. Och jag älskade dessutom, och när jag väl hade lärt mig de här låtarna. Jag kunde inte så många Lundell-låtar innan. Och jag fick en packe då, kanske så här 40 låtar som jag skulle lära mig. Jag tyckte alla lät exakt likadant. Och alla gick i D-dur. Och så satt jag med ner och så lärde jag mig de där. Eftersom när man är ung så har man ganska lätt att lära sig saker. Och då lärde jag mig alla de där låtarna. Och jag älskar ju att spela dem fortfarande. Jag kan sätta mig liksom och spela Hav utan hamnar ibland själv hemma, bara för att det är kul.
Då tänker jag mig att jag kommer be dig igen. Det är jävligt ostämt det där pianot, men det vore ju roligt att avsluta med det ändå.
Eller någon annan, Ryggen fri. Eller. Jag tycker så mycket om de där låtarna just mellan 79 och 85 framförallt. Mm. Men det var ju, jag tittade ju storögt på alltså den här turnén. Det var jag, det var Lasse Lindbom och det var en trummis som heter Ingmar Dunker. Så var det Janne Andersson. Han hade ett band som heter Ja-pop. Janne Andersson Pop. Han är Mona Sahlins lillebror. För övrigt.
Ja.
Mm. Han var gitarr. Han är jättebra gitarrist. Och vi var lika gamla, han och jag. Och de andra i bandet, de kallade oss för mopederna. För att vi var så valpiga och sådär. Men allting var ju så stort. Och vi var så små. Och de var ju skitgamla. De var ju bergs 28.
Mm.
Eller något.
Men det räcker väl inte med Lundells fall, va? Eller?
Ja, men han fyllde 30.
Ah, okay.
Då.
Ja.
Just det, 79 fyllde han 30. Så att första turnén var ju väldigt, väldigt speciell. Och andra turnén, då tyckte jag ju att som var året efter då. Då hade jag också fått vara med och spela in den här Längre inåt landet, plattan i England. Va? Så då var jag ju lite mer veteran på hösten 80 när vi skulle åka ut på den turnén. Och det var ju långa turnéer. Liksom på det. Vi gjorde ju 55 gig på 2 månader.
Mm.
Och sånt. Så att det var på riktigt och ordentligt. Och jag var långhårig och såg ut som någon slags Robert Wells frisyr på den tiden.
Men var det dekadent det här?
Alltså det var inte så dekadent då, 79-80. Det är klart att det, 80 var ju, då var Mats Ronander med också på den turnén. Och då var det ännu lite större. Då hade Lundell blivit ännu större. Men nej, men det var lite partaj, men dekadent. Det har aldrig varit direkt dekadent på det viset.
Nej. Inga orger?
Nej, inga orger som jag har varit med om. I alla fall. Det är möjligt att andra har haft det, men inte jag.
Nej, tyvärr. På gott och ont.
Mm.
Här är du är superung här. Kände du att du hade någon riktning? Liksom? Alltså, var det här du ville göra då?
Ja, alltså på den tiden så kunde jag känna så här, det här är ju inte klokt. Jag åker runt här och då hade jag också börjat spela med Lasse Lindbom band. Så att jag försörjde mig på att spela musik och jag tyckte det är ju inte klokt att jag kan göra det. Jag kan ju för fan inte ens spela nästan. Så åker jag runt här och lever på det. Och jag tänkte alltså att det går väl över det här. Det är väl så här ett tag och sen så får jag väl hitta på något annat. Du hade en bra fråga nu.
Jag hade frågan var om du kände att du hade riktning i.
Ja, just det. Ja, men sen, jag skrev ju låtar också. Och då började jag göra lite egna inspelningar. Så där på EMI. Och på den tiden så var det ju som det inte är nu. Nu får man ju inte som artist den chansen att liksom göra 2 LP-skivor som det heter då. För att någon på skivbolaget tycker att men den här killen han har någonting som kanske går att utveckla något. Han får hålla på lite, han får släppa lite skivor. Men det fick jag. Jag var ju väldigt osäker och ängslig så där, på de första plattorna. Sneglade åt alla håll. Det är klart att jag också ville vara Tom Petty och Rolling Stones och och Bruce Springsteen. Och det var inte riktigt min grej.
Nej.
Och det tar rätt många år innan man, eller i alla fall innan jag insåg och ville inse att nej, men du kanske är bra på någonting annat istället. Du kanske har ett annat uttryck som du kan hitta. Och det tog nästan 10 år, åtta år att hitta det.
Mm.
Jag kan inte säga att jag hade någon riktning där i början. Jag hade väldigt många olika riktningar.
Det intrycket har jag också fått när jag har liksom läst om dig, att det är lite bananskaligt.
Ja, alltså det var bananskaligt i början. Absolut. I och med att jag fick det Lundell-jobbet. Ja. Det var ju ett bananskal. Ja. Men sen när jag väl var inne i den branschen så var det inte så himla mycket bananskal. Då hade jag nog kände att det här, men jag vill ju hålla på med det här. Okay. Sen om jag kan och får, det vet jag inte. Men jag vill ju, så att jag satte igång och jobba hårt.
Satt du bakom pianot och tänkte så här, fan, jag vill stå där framme där Lundell står?
Jag tror att det hade vi säkert den drömmen.
Ja.
Fast jag tyckte att också att jag njöt av det där att få sitta och spela piano. För att jag tycker det är så kul att spela piano. Så att jag tycker, ja, men när jag får tillfälle att göra det nu och inte sjunga utan vara med och kompa, bara, jag älskar det.
Är det så?
Ja, jag tycker det är skitkul. Ja.
Var din farsa på Expressen vid den här tiden?
Då slutet av 70-talet?
Ja.
Ja, det var han.
Läckte du grejer till från turnébussen och sådär?
Nej, men vi gjorde faktiskt till turnén. Vi gjorde en turné 85 då efter sommaren när vi hade spelat in större delen av Vassa Äggen, så gjorde vi en sommarturné. Då blev jag kontaktad av Staffan Torssell som då var redaktionschef på Expressen. Och farsan var chefredaktör. Bakom ryggen på honom gick Staffan Torssell och han kallade till ett hemligt möte med mig på Hard Rock Café. För att han ville göra en bilaga om den här sommarturnén. Men det visste han, det skulle min pappa aldrig ha gått med på. Men vi gjorde en sån bilaga. Där jag skrev och plåtade och sådär.
Ja.
Självklart med Lundells goda minne.
Mm.
För övrigt så har jag aldrig läckt någonting.
Nej.
Nej.
Jag förstår. Någonstans här då i dina tidiga 20, liksom när du är 20-25 någonting, då börjar du bli liksom känd, eller?
Min första egna skiva kom 81. Då var jag 23.
Mm.
Så då började jag väl bli lite känd.
Är det så att du minns till exempel din första, när du fick skriva din första autograf och såna grejer?
Jag minns inte exakt, men jag tror att det var på första Lundell turnén där vi hade premiär. Alltså man minns ju de där grejerna exakt. Vi hade premiär i Värnamo, kommer jag ihåg, Finnevedskolans aula, oktober 79.
Mm.
Jag tror att det var där. Det var ju jävligt häftigt.
Och sen har vi skrivit några till.
Ja, några har det blivit.
Ja. När var du som störst?
Jag brukar ju säga ibland, vet du vem jag har varit?
Mm.
Ja. Istället för att säga, vet du vem jag är?
Ja. När du ska boka bord på
Exakt. När du kommer in på krogen.
Nej. Har du på riktigt fått använda den repliken? Det är väldigt roligt.
Nej, jag använder det mest. Ja. Mest på skämt.
Ja.
Jag har inte tänkt på det så mycket när jag kan... När jag, ja, men där, alltså någonstans kring... första delen av 90-talet skulle jag säga.
Mm. Är det någonting du har trivts med?
Det där hänger ju ofta ihop med att det går väldigt bra på alla fronter. Att det kommer mycket folk och tittarna är ute och spelar och att det säljs mycket skivor och sådär. Och det är ju trevligt. Så att det är klart att jag mår bra då. Men det är ju inte det som är det riktiga liksom, välmåendet.
Nej. Jag frågade dig om riktning förut och då undrar jag också så här, när har du känt att du har varit på rätt plats i livet?
Ja, men jag kände att jag var på rätt plats, att jag började komma på rätt plats. Att det tog en massa år innan jag hittade fram till vad jag tyckte att jag var bra på och accepterade att jag inte var bra på andra saker. Det var någonstans kring 80. 8-89.
Den bredbenta rocken liksom.
Ja, jag hörde inte riktigt hemma i den allra bredbenaste rocken.
Nej.
Efter vi hade gjort den här Triad, gjorde ett album med Triad efter den här julitten. Och då så skrev jag lite låtar. Vi skrev allihopa, Janne Barko, Lasse Lindbom och jag. på varsitt håll. Och så kom jag med mina låtar till den här plattan och de gillade inte de som jag gillade mest. Utan det var några andra som kom med. Och det var de tre låtarna som blev hits sen från min soloplatta som,
okay.
som kom. Och det var där någonstans som jag tycker att jag musikaliskt och artistiskt liksom hittade hem. Men sen tycker jag nu det här, precis som det är nu, tycker jag här hör jag hemma.
Vad härligt.
Jo, men det är också, alltså bli äldre är ju härligt på det sättet att man blir mindre och mindre ängslig och skiter lite i vad andra tycker.
Vi ska prata lite om hur du har det nu, men jag är nyfiken på, för jag läste då i min idoga research här att du var inblandad i Mamma Mia på något sätt.
Jag översatte sångtexterna, Abbas sångtexter från engelska till svenska ihop med Björn Ulvaeus.
Okej. Följdfrågan på det är, jag antar att du är ganska förmögen eller att du har hyfsat ställt.
Ja, jag har absolut hyfsat ställt.
Ja. Om vi bryter ner lite, var kommer pengarna ifrån så att säga? Vad är det du har tjänat mest pengar på?
Jag har tjänat pengar på att skriva låtar.
Ja.
Framförallt.
Stim.
Ja, Stim vad fan heter det? NCB. Mm. Är man upphovsman så tjänar man också pengar på varje försåld skiva. Har man skrivit en massa låtar som säljer så tjänar man pengar på det.
Ja.
Så man har inte bara royalties som artist utan som låtskrivare.
Du har en massa pengar ackumulerade av det helt enkelt.
Ja, och det är ju också... Jag har ju skrivit ganska mycket låtar. Ganska många låtar genom åren. Och det är på något sätt det där många bäckar små som fortfarande genererar stimpengar varje år. Jag anar inte hur mycket olika konstiga låtar det spelas på olika ställen i världen och i Sverige och sådär.
Ja, förlåt min oinsatthet, men du har alltså låtar som har spelats utomlands också?
Nej, men i Skandinavien, och vissa är ju översatta då sådär till kantonesiska och japanska och inspelade av konstiga artister både här
och då rinner det in liksom?
Ja, det gör det.
Det här Mamma Mia-knäcket, det ger liksom inte pengar över tid, utan då får man ett...
Ja, det ger ju pengar i så länge föreställningen gick då. Och sen så har en liten, det kom ju en skiva då med den svenska versionerna, och där har väl en liten skärva också.
Har du det lite som, vilken film är det nu, han, med han som lever på sin pappas
ja, det är låt About the Boy. Just det. Ja, men om Tänd ett ljus är ju fortfarande, den spelas ju väldigt mycket. Körer sjunger den och sådär. Det skrivs arrangemang på den och det säljs noter och så. Men hade den varit en världs, alltså en hit över hela världen, så hade det kunnat vara så som i About a Boy. Men nu är det ju bara i Sverige.
Ja, så att en svala gör ingen sommar så att säga.
Nej, jag skulle inte, om min pappa hade skrivit Tänd ett ljus så hade jag inte kunnat leva bara på den.
Nej. Frågade jag dig någonsin om du alltid har trivts med ditt kändisskap?
Nej.
Har du alltid trivts med ditt kändisskap?
Det är ingenting som jag har funderat på speciellt ofta, att det skulle vara så, eller att det skulle vara jobbigt, eller jag har inte haft något problem av det, mer än när det händer saker i livet som är jobbiga, att man ska skilja sig eller sådär. Och det spekuleras och ljuks ihop saker på skvallertidningars löpsedlar. Då är det inte så kul.
Du har ju gjort det några gånger, har jag förstått. Skilt dig och sådär.
Ja, jag har skilt mig. Jag har bara varit gift en gång.
Okay.
Ja, men jag, jo, det är klart att det har gått upp och ner i relationer och sådär. Men det är inte unikt det heller.
Nej. Herregud. Nej. Det blir ju lite speciellt. Alltså nästan alla människor som skiljer sig slipper ju läsa om det i Hentexten. Mm.
Skönt för dem.
Men du, vi måste ju ändå beröra, tycker jag, ditt 90-tal. Det måste ju ha varit helt bananas här med GES och det. Det var ju, det känns som det var så jävla stort.
Ja, men GES var ju stort. Vi sålde ju otroliga mängder skivor och det kom jättemycket folk att titta den här sommarturnén som vi gjorde 95.
Jag tror jag var och såg den faktiskt.
Det var det?
Jag tror det. Nej, det kan jag inte ha varit. Nej, förlåt. Jag har sett bilderna på TV, tror jag, från
Rålambshovsparken. Ja, ja, men den sommaren var ju också jävligt, alltså det var ju helt knäppt. Typisk grabbsommar. Orup och jag var singlar båda två. Då så åkte vi till USA och så gick det bra för fotbollslandslaget och så kom de hem och så var Orup gjorde rocktåget då med Uggla och Anders och jag var med på rätt många spelningar och gjorde den här låten och det bara solen bara sken och det var hur varmt som helst och då hade vi inte bestämt den sommaren att vi skulle göra ett album utan det var en Leffe check på skivbolaget som övertalade oss att vi, nej men ni kan väl alla försöka skriva lite. Och så gjorde vi det. Alltså det var, den där första plattan sprang ur sån lust och sånt flyt och sån, egentligen inga förväntningar och inga krav utan det var bara lek. Och jag tror att det är då det blir som allra bäst.
Mm.
Ja, men vi var i en punkt i våra karriärer alla tre där vi kunde släppa på prestigen och där vi kunde våga säga åt varandra att det där var det sämsta jag har hört och kunna ta det också och inte bli sura och vi skrev ju några jävligt bra låtar till den där första plattan.
Mm.
Ja, det var bara, det kändes som att det var bara ett stort leende hela den där.
Är det lite speciellt med dig att du verkar ju funka både i konstellation och ensam liksom? Eller så kanske det är för alla. Men...
Nej, jag tror inte alls att det är så för alla. Men jag tycker om kombinationen. Jag tycker att det är jättekul att jobba i sammanhang. Jobba ihop med folk. Fast samtidigt så har jag ju den utvägen att jag, när jag vill så kan jag jobba själv. Men jag tycker mer och mer om att jobba ihop med andra.
Hur ser det där ut för dig nu då? Vad liksom...
Ja, men nu så har jag ju... Nu har jag ju till exempel fått ett riktigt jobb här på Gamla Dagar. Jag har ju jobbat i en redaktion i ett tv-program och,
ja,
och sådär. Och det är ju verkligen att jobba i ett sammanhang. Ha ett riktigt skrivbord och gå till och gå och äta lunch och sådär som jag aldrig har gjort.
Nej, förut. Just det.
Ja. Med arbetskamrater. Mm. Så det är ju häftigt.
Vilket produktionsbolag är det som gör det?
Titan.
Okej.
Okay. Och sen jobbar jag ju nu också i ett litet sammanhang. Jag håller på att skriva en föreställning som vi ska åka ut och spela i vår.
Ja, vi ska prata om Pärna Rosken och dig. Men och då skriver du nya låtar till den också? Eller?
Ja, några nya låtar blir det.
Ja, jag förstår.
Det blir, huvuddelen av låtarna kommer nog ändå vara gamla låtar. Eller det kommer det vara. Men som kanske hamnar i ett nytt sammanhang och får en ny... De behöver inte nödvändigtvis handla om det man tror att de handlar om.
Du... Fan, tidshopp, förlåt. Men Gets, varför tog det slut då?
Vi hade jobbat intensivt ihop som 17 i från 90, våren 94. Nästan 2 år, 1,5 år, 2 år. Jag tror att vi alla tre kände att nu ville vi jobba själva igen. Vi ville inte fastna i det där. Nej. Vi var ju egentligen inget band. Vi satt ihop det där bara för den där plattan. Även om vi hade kul och vi skrev bra låtar och så kände alla att vi ville göra andra saker.
Mm.
Och då blev det så.
Du har skrivit massor av låtar. Finns det några som du är så här, fan det där är, de är extra nöjd med? Eller så här? Du måste, antar jag att du måste göra, men vilka?
Det är klart att jag är jättestolt och gillar de här liksom, låtarna som har blivit stora hits. Som Om och Sista morgonen, En kvinna och en man och Oslagbara och sådär. Men så finns det också liksom spår på album som inte har blivit några hits eller inte har blivit singlar. Men ska jag säga någon G-låt så tycker jag att den bästa låt vi har skrivit är en låt som heter Ingenting minner om dig. Den är jag jättestolt över att jag har varit med och skrivit.
Finns på Spotify?
Exakt.
Ja. Mm. Du, har du någon gång varit ihop med en okänd tjej?
Ja.
Hur var det?
Jättebra.
Ja, okej. Okay. Men inte så många, eller?
Ja, jo, alltså... Jo, det har jag väl i min tidiga ungdom. Jag träffade Eva när jag var väldigt ung.
Mm.
Vi var ihop i 15 år. Liksom. Men sen, nej, inte sen dess, va? Inga längre. Jag var ju singel ett par år.
Mm. Du antyder att du har legat med jättemånga okända kvinnor.
Det är du som säger det.
Ja.
Ja.
Ja. Nu
tuggar jag lite nöt.
Ja, gör det. Mm. Tack för musiken. Det är ju väldigt på ett sätt kanske ganska oväntat att du liksom slår dig på en ny karriär när du är över 50 var det väl när du började med det?
Alltså från början så var det så att jag älskade ett program som heter Classic Albums, som BBC gjorde en serie som heter, har du sett det?
Nej.
Nej, men de nördar in sig i ordentligt i gamla album, typ så här Goodbye Yellow Brick Road och Ziggy Stardust och Dark Side of the Moon, och alltså verkligen gå på djupet och prata med ljudtekniker och sitter i studion och drar upp liksom reglarna så här är ett saxofonsolo som inte kom med, och alltså riktigt.
Det låter lite som det här hitlåtens historia på SVT, ja, fast
bättre tycker jag.
Ja.
Mm. Och så pratar de med bandmedlemmar eller artisten som har gjort plattan, och så hittar de gamla filmer och är riktigt bra tycker jag. Och jag gillar det där nördiga. Det gjordes på ett sätt som gör så att tittaren fattar och känner sig inkluderad. Och det där kände jag någon gång, där måste man göra i Sverige med svenska plattor.
Mm.
Och så kom jag med en idé. Ja, det är jättemånga år sedan. Att jag skulle vilja göra det där. Men då var det ingen som tände på det, och det fanns inga pengar och så där. Men så kom det här
Nej, förlåt, ja. Berätta hur gick det till? Du skrev ett programförslag och
ja, hade lite möten
på SVT.
På SVT.
Ja. Och när var det här?
2005 kanske.
Okay.
2004, 2005. Ja.
Och men då tänkte du så här, ja, men det här skulle jag vilja producera eller programleda eller?
Jag skulle väl, det är inte så mycket programledare, det är mer intervjua, ja, faktiskt.
Mm.
Det tänkte jag, eftersom jag har jobbat själv i den här branschen, så tänkte jag att jag skulle kunna intervjua dem.
Ja, men det är som var inblandade.
Ja, är det kaxigt? Ja, kanske, ja, det tycker jag. Kanske är det. Men jag tänkte väl så här att jag har ju ändå, när jag var yngre så jag skrev lite grann, kröniker i Veckorevyn under ett par år, och det finns nog någon liten sån här journalistisk gen i någonstans som jag kände att jag ville utveckla. Men så kom det här Costello-programmet som jag älskar, samtidigt som det finns ett program som Daryl Hall gör på nätet, Daryl's House. Det är skitbra. Det är lite som en blandning mellan här Jules Holland och Pluras kök, fast de spelar mer organiserat. Som de sätter upp grejer och spelar mer på riktigt än det blir i Pluras kök.
Mm.
Och då tänkte jag att det här måste vi göra på något sätt. Lite som en förlängning av, du är för ung för att komma ihåg Två och en flygel.
Ja, fast till namnet kommer jag ihåg. Mm. Bengt Feldreich.
Bernt Hegblad.
Ah, okay.
Ja.
Vem är Bengt?
Bengt Feldreich är han som sjunger Ser du stjärnan i det blå på julafton.
Han som är Benjamin Syrsa.
Ja. Exakt, och han var också vetenskapsreporter på SVT.
Okay.
Två en flygel, Bernt Hegblad bjöd in en gäst och pratade just så här. Ett samtal som hela tiden utgick ifrån artisteri och musik och textskapande.
Då satt de bredvid varandra. Var det en extra lång flygel eller?
Nej, men han satt vid flygeln och sen så satt gästen där i själva svängen.
Ah, okay.
På en barstol.
Ah, ja.
Ibland med en gitarr.
Ja, men då så. Okej, då fattar jag.
Men det finns ju väldigt, väldigt långa flyglar.
Alltså gör det? Mm. Hur långa flyglar finns det?
Skitlånga faktiskt. Jag vet inte exakt hur långa de är, men de är jättelånga. Vi kan googla det sen.
Ja,
det världens är längsta flygel.
Ja.
Men just det där att samtala utifrån artisteri och inspiration och skapande och utveckling är ju samtal som kan leda vart som helst. Det kan hamna i fotboll eller matlagning eller kärlek eller relationer eller barnuppfostran eller vad som helst. Det är det som är så kul. Men att det hela tiden, att det utgår ifrån samma sak. Och det blir ju väldigt olika beroende på vem som är gäst. Man får också möjlighet att nörda ner sig i saker ibland.
Och nu kommer en ny säsong, eller?
Nu kommer en ny säsong, börjar 30 november.
Du tyckte att det här vill du göra, men från det till att du fick göra det då?
Så gick det ganska snabbt. Jag kom upp med det här förslaget till Titan. Och sen så fortsatte vi och så utvecklade vi det ihop och presenterade det för SVT. SVT tyckte det var en utmärkt idé.
Och det var aldrig något snack om att du skulle vara den som ledde det?
Nej.
Nej. Du behövde inte testa det?
Ja, vi gjorde en liten test faktiskt. Vi spelade in lite. Jag intervjuade min redaktör nu i källaren på Titan.
Okej.
Okay. Så att vi gjorde en liten test innan.
Vad spelade hen?
Hen spelade sig själv faktiskt.
Okej. Okay. Mm. Men det körde låtar och så då?
Ja, ja. Mm. Lite låtar.
Känns det som att du har återuppfunnit dig själv i det här på något sätt?
Ja, det var ett bra ord faktiskt. Jo, jag kände nog att jag började återuppfinna mig själv i och med den förra turnén som jag gjorde. Som hette 30 år i kärlekens tjänst, som var någon slags jubileumsturné. 30 års jubileumsturné. Där jag pratade ganska mycket och visade bilder. Och det var rätt kämpigt i början, för det kom skitlite folk och så där. Men vi jobbade upp det så att, och spelade till slut över 100 föreställningar. Och det blev bättre och bättre. Och vi fick skitfina recensioner. Och då kände jag att det lönar sig liksom igen att jobba på någonting som man tror på.
Mm.
Och i den vevan så började jag väl återuppfinna mig själv. Eller hittade tillbaks på något sätt.
Men det här med att liksom driva igenom ett tv-program, så här, deläger du formatet förresten? Jag är nyfiken på.
Ja.
Det är du och Titan, ni har liksom en del var. Mm. Har ni sålt det någonting?
Nej, inte vad jag vet. Nej, mm. Det har vi inte.
Ja, det är jävligt coolt i alla fall, tycker jag.
Mm.
Att våga göra nya grejer.
Ja.
Har du alltid varit benägen att göra det?
Absolut inte. Nej. Men det har funnits perioder när jag har känt att det här går jättebra. Jag behöver inte göra något nytt. Jag kan väl bara göra en skiva till, skriva lite. Och så kan jag åka ut och spela. Och så kan jag... Inte i jättelånga perioder, men jag har absolut känt så. Men jag har känt det motsatta också. Precis innan jag hittade det där som jag pratade om förut. Att jag hittade mitt eget uttryck. Precis innan där så tänkte jag att nu får jag fan... Börja plugga och skaffa ett riktigt jobb. Jag tänkte att jag kan bli advokat kanske.
Ja, tänkte du det?
Ja, tänkte det.
Började du plugga?
Nej. Jag fick en hit istället.
Ja,
ja.
Ja, det var väl bra.
Ja, för klienterna kanske.
Men du, har du något sånt akademikerkomplex alls?
Ja, det kan komma ibland. Jag har aldrig känt så hemifrån att mina föräldrar är besvikna för att jag inte har någon akademisk examen. Men det kan ju... Man kan hamna i sammanhang ibland där det känns lite billigt att säga att jag slutar efter gymnasiet.
Är det Pernar Oskin?
Nej, inte alls. Inte alls han faktiskt.
Han har inga mobbartendenser.
Nej, nej, verkligen inte. Nej, han är mycket förstående. Det är väldigt kul, för vi är nästan lika gamla. Men jag har så otroligt olika bakgrund och olika erfarenheter.
Mm.
Så att det är väldigt kul att jobba ihop med honom.
Kanske bara ska förklara det. Att du håller alltså på och skriver en föreställning som heter Du borde gå och prata med någon.
Ja.
Tillsammans med psykologen och terapeuten Pernar Oskin, som har varit gäst i Värvet tidigare. Det var härligt när han var här. Han kom på en liten hopfällbar cykel.
Ja, han cyklar överallt. Just det, han hade en hopfällbara då. Han har ju två.
Okay.
Men den lilla hopfällbara tar han med sig om han är rädd att det ska börja regna och sådär, så han kan ta in den.
Ja, jag
ja, vi håller på att skriva den. Strömstedt och Freud, du borde gå och prata med någon, heter den.
Ja.
Idén började faktiskt, min fru sa till mig, mest på skämt tror jag någon gång. Det kanske vore jättekul om du hade en terapeut på scen. Och så började jag tänka på det där. Att det kanske vore väldigt kul att ha en terapeut på scen. Och så tänkte jag, vem skulle det kunna vara? Och då hade jag hälsat på Pernar Oskin på några olika mingel. Så där. Vi kände inte alls varandra. Men då så tog jag reda på hans nummer. Och så ringde jag honom och sa, kan vi ses? Jag har en idé. Och han, första bötet, han trodde nog inte jag var riktigt klok faktiskt. Men så gick han och såg min förra föreställning. Och då förstod han att men det här skulle nog kunna bli... kul. Och sen så kom vi fram till att vi prövar. Vi prövar att börja skriva lite. Ja, men nu är det. Har vi premiär i februari.
Mm. Sissela Kyle som kommer hit i januari tror jag regisserar.
Mm.
Hur långt har ni kommit?
Vi är nästan färdiga. Nästan färdigskrivna. nu är det snart dags att börja repetera text. Ja. Men det är ju en föreställning där, som sagt, där mina låtar är en slags ryggrad i föreställningen. Men de kan hamna då i en annan kontext än man, de har varit tidigare. Och så kommer jag till honom i ett skede av livet där jag tycker att jag känner att jag måste gå i terapi. Och så är föreställningen en, kan man säga, en terapiperiod från början till nästan till slut. Och så är vi alla förhoppningsvis lite friskare och klokare när den är färdig.
Han sjunger inte?
Han ska sjunga en liten snutt också.
Ja, okej. Okay. Mm. Ja, vad roligt. Hur är ration musik?
Ja. Jag skulle säga att det är 60 musik och 40 prat.
Ja, vad kul. Mm. Hur tror du att den allmänna bilden är av dig?
Jag tror att jag har lyckats att ändra den lite grann de senaste åren. Jag tror att för 5, 6, 7, 8 år sedan så var jag ganska butter, deppig kille som mest satt hemma och skrev långsamma, ledsamma ballader i moll. Det tror jag var den allmänna bilden. Mm. Men i och med att jag har börjat göra andra saker och tack vare sociala medier tror jag också. Jag bloggade ganska mycket under en period.
Mm. Jag såg att du hade en blogg som hade somnat in 2010.
Ja.
Vad hände?
Jag var ganska ambitiös tycker jag. Jag skrev rätt mycket under ett par års tid. Och så till slut så kände jag att det blev mer plikt än lust.
Mm.
Och då kände jag att nej, men då, nu skiter jag i det här.
Du är ju väldigt rolig på Twitter.
Alltså, tycker du det?
Ja, jag tycker
det. Ja. Ja, men jag tycker att Twitter är... Det går ju upp och ner med det där. Men Twitter är kul tycker jag. Men ibland så är det ju, får man ju Twitter... Vad kan man kalla det? Twitter-svindel eller Twitter-fobi eller... Inte kommer på någonting alls. Ibland har man världens flyt tycker jag. Men Twitter är ju lysande just för one-liners grejer.
Ja, visst. Du har ju uppenbarligen väldigt mycket humor, men har ju kanske inte alltid haft liksom någon plattform för det. Du har aldrig varit inne på liksom, ja men fan, jag kanske ändå skulle dra en stand-up-karriär här nu.
Nej, jag har aldrig varit inne på. Jag tror att jag har fått utlopp för den sidan. Alltså de som har varit och sett mig live genom åren. Där har jag ju haft liksom, skrivit ordentliga mellansnack och sådär. Jag har väl fått utlopp för det där. Men det är ju ingen ren stand-up. Jag vill inte ta på mig någon stand-up-hatt.
Nej. Skådespela, det är liksom, det dog tidigt.
Det dog med teskedskomman.
Ja, det var så.
Ja. Ja. Kan man säga.
Jag förstår. Vad är bäst med ditt jobb?
Friheten. Absolut. Och att råda över sin egen tid. Speciellt när man har börjat spela golf.
Har du börjat spela golf?
Ja, jag gjorde det för 6-7 år sedan.
Ja.
Det är livsfarligt. Det hade inte blivit så mycket låtar skrivna om jag hade börjat tidigare, tror jag. Man tittar ut så här, men det är ju, vilken fin dag. Ska jag sitta inne och skriva idag? Nej, det ska jag inte.
Vad gör du en vanlig dag då, nu när du inte har liksom en tv-produktion? Och...
Nej, men nu så... Jag håller på att skriva lite nya låtar till den här föreställningen. Plus att ett par dagar i veckan så sitter vi och jobbar, jag och Per, och skriver. Nej, men annars så är det ju... Vi har ju rätt många barn också att ta hand om. I alla fall varannan vecka.
Hur är det med skrivandet? Är det som en konstant i ditt liv att det är... kommer till dig oavsett om du vårdar eller inte?
Nej, alltså om jag inte sätter mig ner och spelar så kommer det ju inget.
Nej, okej.
Jag har ju alltid en gitarr till hands eller piano. Sådär. Men i de perioderna när jag känner att nej, men nu måste jag göra färdigt en platta. Jag spelar ju in små snuttar hela tiden. Jag gör aldrig färdigt eller väldigt sällan färdigt en låt från början till slut på en gång. Utan det börjar i någon slags anteckning. Och så har jag som hur många som helst.
Spelar du in på din iPhone eller?
Ja, ja. Jag har numera på iPhone. Tidigare på kassettbandspelare. Och så slutar det med att man har en drös så här, inspelningar. Och då är det bara att börja lyssna på dem igen.
Jag har en flygel hemma eller?
Mm.
Ni bor i en lägenhet på Söder?
Ja.
Ja. Och där har du ett flygelrum liksom?
Nej, ja, jag har flygeln i... Varför heter det vardagsrum?
Jag antar att det har att göra med att man är där varje dag.
Där står den i alla fall.
Ja.
Vi har många, många tjejer hemma som spelar på den. Så det spelas väldigt mycket på den här flygeln. Så den mår nog väldigt bra.
Ja, vad kul. Mm. Man måste vårda sina klaviaturer, har jag förstått.
Alla instrument måste man vårda.
Ja.
Nej, men skrivandet måste man hålla uppe.
Ja.
Det måste man göra.
Mm.
Det är ju hantverk till en väldigt stor del. Och hantverket kan man ju lära sig. Så att nu så skulle jag kunna, om någon bad mig skriva en låt som är 3 minuter lång och ska gå i 98 bpm och i G-dur, så kan jag få till en hyfsad låt. Jag kan snickra till en hyfsad låt. Men sen för
att topp 10 på svenska, toppen?
Nej, det kan jag inte säga.
Nej.
För sånt vet man inte. Det är det som är det häftiga också. Vad är det som blir en hit? Vad är det som funkar? Och det är ju tur att man inte vet det.
Vilken är din top of mind hit?
En hit.
Vilken låt tänker du på då? Spontant.
Hit Me One More Time med Britney Spears. Ja,
lustigt. Jag tänkte på den här Cardigans-låten My Favorite Game.
Ja, också bra.
Wow.
Ja. Eller Come Along med Tio.
Ja, men nu associerade du på Peter Svensson.
Ja, det gjorde jag.
Ja, det var fusk.
Ja, men de har ju någonting som... Vad är det som gör en hit?
Har du gjort några karriärsval som du ångrar?
Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Man kan ha väl gjort dumma grejer och sagt några dumma saker till folk och sånt. Men i stort sett, nej, jag har slutat ångra.
Mm.
Vad tjänar det till? Liksom.
Nej, men man kan ju få skamsköljningar. Det bestämmer man ju inte riktigt över. Men det kan
nej, men det är mer över sånt att man har gjort något dumt. Bara så där. Men just de här stora besluten och valen. Det finns väl en och annan låt som jag tycker att det kunde över ha låtit bli. Mm. Just att skriva den där.
Så som?
Ja, min första singel hette Jag ringer dig. Den var inte speciellt bra.
Du... Jag fick ett mejl från en ung person och då hade jag tänkt egentligen att jag skulle namnge henne. Men jag minns, hittade det inte. Men hon tyckte att jag skulle fråga mer om råd hur man kommer dit mina gäster är i karriären. Har du något enkelt råd till en person som vill ha 100 hits i bagaget och tv-program och skriva föreställningar och göra det hen vill?
Gör det du tycker om. Det tog alldeles för lång tid för mig. Jag var ängslig alldeles för länge. Bryr dig inte så mycket om vad andra tycker. Gör det som du gillar själv.
Mm. Jag vet inte. Vad har du i pipeline förutom Pernarosken-föreställningen?
Nej, jag kan ju hoppas att vi får göra en säsong till. TV-program, det finns ju några till i Sverige att prata med och spela med.
Har du någon drömgäst som du inte har fått in ännu?
Ja, men det finns många. Jag skulle gärna vilja ha Lundell.
Mm. Är han svår?
Ja, han är inte lätt i alla fall.
Nej.
Nej.
Vill du rekommendera något?
Om man tycker att man börjar tappa bort sig själv så kan jag rekommendera att gå i terapi. Det är bra.
Gör du det nu?
Inte just nu, nej. Jag har slitit ut några stycken redan. Jag känner att nej, jag behöver inte det. Inte just nu, nej.
Nej. Men när har du känt att du har behövt det?
Separationer har kommit i kappen. Kanske inte just då exakt när de händer, men när de kommer i kapp. Och man börjar fundera över hur man mår och vem man är och vem man har varit. Och så där. Då kan det vara bra att få hjälp med det. Sen kan jag rekommendera att laga mat ihop med den man älskar.
Är det någon annan gäst som du skulle vilja höra i värvet?
Jag hörde, men Sissela blir ju jätteroligt. Ja, vem skulle jag vilja höra? Susanne Reuter skulle jag vilja höra.
Mm, det skulle jag med. Mm. Hon bor på Ekerö, tror jag. Inte så långt härifrån.
Nej.
Då försöker jag fixa det. Det var kanske lite oartigt här, men jag smsade till Fredrik Wikingsson för att knyta ihop säcken här då.
Mm.
Och frågade om det var någon särskild låt som han ville att du skulle plinka loss här på. Ja, och då önskade han Natt.
Okej.
Okay. Fixar du det?
Mm, jag tror det. Jag kan nog inte sjunga, men jag kan spela lite.
Ja, ja. Men då så. Då säger jag tack för att du kom hit.
Det var jättetrevligt att få komma hit.
Ja, vad roligt.
Kul att få komma till Vällingby också.
Du berättade ju innan vi började rulla här att du inte har varit där sedan 90...
Ja, 95 tror jag.
Kul att du kom.
Ja, tack snälla.
Jag blir ju så jävla mallig över att han var här och lirade så där vackert och lite gåshud minst sagt. Och jag ber om ursäkt för att A, stolen knarrade. Jag ska fixa nyheter nästa gång det kommer hit en pianist, och B, det distade lite. Jag har inte optimerat ljudet här för pianoinspelningar ännu. Det kommer. Nya säsongen med Niklas Strömstedts Tack för musiken har premiär den 30 oktober, nej, november på SVT klockan 9. Det var väl det. Man kan alltså följa honom på Twitter. Jag ska kolla upp vad han heter där. Han heter Poptonten såklart. Och jag heter @triumf. Nästa vecka kommer vad som kan bli Värvets längsta intervju till dags dato. Det är Agnes Lo Åkerlind. Varsågoda, eller vad säger jag? Varsågoda och varsågoda. Men ja, varsågoda för det här avsnittet, och vi hörs om en vecka. Kram, hej!
Fan vad härligt, tack så hemskt mycket.
Det var kul, jättekul.
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done. At Grainger, we're here for you with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgrainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.